Att se en tigerbjörn eller panda på nära håll har länge lockat både barn och vuxna till djurparker. Många tycker att det här är ett bra sätt att lära sig om djur och natur. Men är det rätt att hålla djur i fångenskap på det här sättet? Frågan har kanske blivit extra aktuell nu efter den här krisen vi äter gäller Etseri Zoo på svenska. Som alltså gick i konkurs och många djur där behövde hitta nya hem. Är det fortfarande försvarbart att hålla djur i djurparker och om ja, så hur borde de fungera? Bland annat det här tänkte jag att vi ska prata om i dagens debatt i Slage. Och med mig från studion i Böle har jag Sanna Hellström, du är vd för Högholmens djurpark. Välkommen.
Tack.
Och här i Åbo-studion har jag med mig B. Nordling, du är filosof och du har skrivit mycket om det här med djurrätt och etik. Välkommen också till dig.
Tack ska du ha.
B. Nordling, jag tänkte faktiskt börja och fråga dig. När har du senast besökt en djurpark?
Det var nog någon gång som barn. Jag har inte varit på ett djurpark sedan dess.
Har din syn just på djurparker förändrats sedan dess?
Jo, eller faktiskt så hade också genom besök på djurparker förändrats. Kanske råkade sig så, jag tror det var, vad heter det, min skola som besökte en djurpark. Och det kanske var just i en sån ålder där jag annars också frågade liksom mig själv det här att hur vi, vad heter det, bemöter djur, behandlar djur. Och bara slogs där av många djur som verkar så himla liksom ledsna. Och verkligen stressbeteenden och de här typiska liksom problemen som man ser att det är djur som inte mår bra. Så att det börjar redan där förändras någonting.
Mm. Hur är det med dig, Sanna Hellström? Du jobbar ju på en djurpark så du är ju där hela tiden. Men har ditt perspektiv på djurparker på något sätt förändrats sedan du började arbeta på en djurpark?
Mm. No, förstås på så sätt att fast jag vet om djurparker förstås. Jag har arbetat där 11 år nu så jag vet mycket mer av nätverk av djurparker, hur vi arbetar tillsammans och vilken slags forskning och bevarande arbete vi gör. Så det, nu har jag mer vetenskap av djurparket helt och hållet.
Mm. Du nämnde det här med att bevara arter och så här. Djurparker försvaras ju ofta genom att säga att de behövs för att bevara arter och just det här att vi ska lära oss som djur. Men jag undrar, vad tänker ni om det här stämmer det här verkligen? Behöver vi verkligen djurparker så som de ser ut just idag? B. Nordling, vad tänker du till exempel om det här?
Nej, jag tänker att det är förstås någonting som har kommit i något skede, att man har börjat tala mer om att bevara arter, man har sett också, man har insett vad det innebär och vad heter det att människor utrotar djur och att det finns djurarter som är hotade. Det betyder ju sen inte heller att alla, vad heter det, djurparksdjur är hotade de facto eller ens nära hotade. Utan många har man för att de är liksom, de lockar publik, de är exotiska, de är spännande och man föreställer sig att, eller de facto att människor vill se dem. Och där är ju de här Etseri-pandorna ett bra exempel. Att det var ju specifikt därför som de ville ha dit dem också för att de var ju jättedyra i drift. Men att pandor är sådana som lockar människor och lockar pengar på det viset.
Sanna Hellström, vill du svara någonting på
det? Ja, jag vill svara. Jag tänker att vi faktiskt behöver djurparker på den tiden. Vi förlorar biodiversitet hela tiden. Och vad har gjort nu räcker inte. Vi faktiskt behöver att ha artbevarande specifik. Och vi behöver att ha djurpopulation som är utrotningshotade. Förstås vi också behöver pengar att göra allt det som vi gör. Men behov för djurparker ska inte minska, tyvärr. Förstås jag skulle vilja se alla djur att må väl i naturen. Men situationen i tillfället är inte även nära sånt.
Och det är ju absolut sant. Alltså det finns ju, det är ju jättestora, vad heter, det finns jättestora hot mot djur på många olika sätt. Och nu tror jag ju också att det finns ett artbevarande arbete som inte är liksom oviktigt. Sen är det ju inte liksom genomgående så att det arbete som har utförts eller som utförs faktiskt alltid bidrar till att arta bevaras, eftersom det här med populationerna och genpopulationerna, de arter, eller vad ska vi säga, de individer som klarar sig bäst på djurparker, så är inte nödvändigtvis alltid de som sen då klarar sig bäst i naturen. Och där är ju förstås, eller det här är inte något okänt problem, utan man vet ju också att det är så här, men att på lång sikt så är det svårt att säga. Det kommer att innebära att om man någon gång skulle försöka återintroducera de här djuren i naturen, att vad det betyder, att vilka gener är det som har förts vidare, och är det de som liksom då, de individer som har liksom varit bäst anpassade för ett liv på en djurpark som sen då har liksom fortplantat sig.
Ja.
Men också har det förändrat att vilka djur, jag kan tala bäst av Högholmens sida, så det har ändrat mycket vilka djur och hur många djur det finns i djurparken. Och förstås, vi vill ha den som mest behöver det bevarande arbete. Men förstås, vi ska också hålla den djur som vi har, att inte vi bara skickar dem bort om det är allt bra i Högholmen.
Sen är det ju kanske inte heller, alltså, jag tänker att det finns nog liksom också det här perspektivet att de djur som är där, alltså det varierar jättestort mellan arter, att på något vis hur väl de klarar av livet i en djurpark. Bara som en sån sak att mindre djur så är det ju lättare att ge liksom rimliga förhållanden för, medan just större och mer utvecklade än djur är så svårare kan det ofta vara också, särskilt om det är djur som inte alls är anpassade för det klimat som finns här.
Ja, vårt djur i Högholmen är mest av dem är anpassade, och förstås vi hade tropiska hus som har den mindre djur som är inte anpassad, men annars, de som är ute, de är bra med det här klimat vi har.
Men samtidigt så kvarstår ju problemet att många djur inte är anpassade för, jag menar, även om de har stora hängen så kan det vara väldigt små jämfört med vad de skulle ha i det vilda. Och det är att man kan försöka ge stimulans på olika sätt, men det motsvarar ju förstås inte det att den stimulans som kommer av att man lever någonstans och varje dag liksom möter på olika situationer. Så där är ju liksom också en fråga att nöjer vi oss med att djur får någon sorts drägliga förhållanden eller tänker vi att de borde ha ett gott liv?
Jag tror att våra djur mest har gott liv. Inte skulle jag arbeta där om jag tänkte hela tiden att det är inte på så sätt att vi har, jag skulle säga också att mycket har också gjort för det. Vi faktiskt har en välfärdskoordinator och vi har den varje år vi går runt varje individ och evaluerar hur är den situationen och om det finns någon brist så vi gör någonting för det. Och varje gång om det finns någonting, att om någon individ här har som problem, kanske som stereotypi eller börjar att bli äldre och kanske har någon komplicering därför, så har vi också den evaluering att vad vi kan göra, att hur vi kan ge den bra liv för var och annan djur vi har.
Jag tänkte fråga dig, Sanna, här, som just att hur vet man att ett djur i en djurpark har det bra? Alltså hur vet man det här?
Det är hemskt mycket mer och mer forskning av den behov varje art har. Och förstås vi följer våra individer, så vi ser dem varje dag, men det är mer och mer vetenskap vad djuren behöver, och faktiskt inte det så att alla djur behöver detsamma. Det beror på art och också på individer. Så jag skulle säga att det där är mer och mer vetenskap, och vi använder allt som vi kan ha. Och vi också har den nätverk och arbetar med alla djurparker och också forskare, alla djurvälfärdforskare, att ha bäst möjlig vetenskap om det.
Jag skulle kanske ändå hävda att här är det fortfarande, alltså när man forskar om djurvälfärd och djurs välbefinnande, så är det ofta en sorts dräglighet som är perspektivet. Jag tror att ingen kanske skulle säga, om man på det viset skulle välja liksom att få det här djuret leva vilt eller få det leva i en djurpark. Så jag tror ingen skulle säga att den kommer att ha det bättre i en djurpark än i det vilda. Utan det är väl snarare då att man vill uppnå en viss sorts dräglighet. Och där blir frågan helt enkelt att vad man nöjer sig med, vilken nivå man nöjer sig med. Och det har förbättrats och det är ju förstås bra. Men jag tänker att frågan ändå kvarstår, att är det här liksom det som är ett gott liv för de här djuren?
No, det är inte, förstås, vi kan inte säkra att om de skulle vara vilda eller inte, men Jane Goodall, hon just dödade tyvärr, men hon sa det att hon tänker att det finns i bra djurparken, schimpans har det bättre än i natur var de är nära hotad. Förstås det minsta att om det natur var bra, men för oss människor i många, många platser när djuren lever i vild, det är inte lugn och ro, fast det är mest människor som hotar dem där och brister deras område i naturen.
Och det är förstås absolut sant, men jag tänker liksom att lugn och ro, eller liksom att djuren har liksom någon sorts trygghet i djurparker, det är förstås sant, men det är kanske inte nödvändigtvis så att trygghet är liksom det största måttet på vad heter det, någon sorts välfärd. Och där, i någon mening skulle jag säga att det finns någon liten sorts antropomorfism i det perspektivet också, att man liksom tänker sig att lite sådär som människa, att men det är ju mycket bättre att leva tryggt. Samtidigt som att om man skulle fråntas hela sin vardag eller alla sina möjligheter till ett någorlunda liksom sådär mångsidigt liv, så skulle ganska få människor uppskatta det. Så jag tänker liksom att här finns någonting som är också mer absolut i det där, som att det är inte bara det att de lever vilt och att man liksom på något vis romantiserar det, att det skulle vara ett liksom sådär enklare liv eller att det skulle vara ett friare liv eller något sånt, utan att det helt enkelt är ett vad ska vi säga, artenligare liv.
Ja. Men det är nog sant att det är förstås viktigt att, fast det är det lugna ro, jag tänkte att det är människor som hotar många arter i natur, men förstås det helt viktigt att ha beräkning i djurparker, och det vi gör hela tiden, att djuren ska ha också stimulering och deras behov, beteendebehov är så mycket som möjligt. Det är nog sant att det är annorlunda i djurparken än i natur, men Det finns nog många möjligheter att ha berikning för djur också i djurparken.
Jag tänkte faktiskt på det här som du, Sanna Hellström, nämnde, det här med att många djur i naturen är ju just utrotningshotade, just på grund av också oss människor. Vi förstör deras levnadsmiljö och så här. Så om nu till exempel en djurart hotas av att dens naturliga livsmiljö förstörs, så går det då att ens rädda en sådan här art? Liksom, ja.
Om det ska bli, jag tänker om framtiden, och det är ganska inte så bra avsikt, att vad ska vi göra att om vi ska ha i framtiden djur som inte har en levsområde i natur kvar, vad ska vi göra då? Och jag skulle säga att jag vet inte, och jag hoppas att människor ändrar behov och vi börjar att vara bättre med vår natur och alla djuren har möjlighet. Men i liksom andra situationer, det kan finnas situationer när någonting plötsligt händer i naturen och så ska den djuren tas bort och tas till djurgården, ta hand om där, och om det liksom någonting som oljekris eller sånt, och så kanske det har möjlighet att gå tillbaka till naturen efter den situationen är bättre. Men om vi människor inte byter vårt beteende, då det är dåligt för alla djur i naturen.
No, jag tänkte just på det här att liksom, borde man istället satsa då mera på det här att rädda så att säga miljön, och det här att liksom, kan det vara att djurparker blir lite som en ursäkt som täcker de här större miljöproblemen som vi kanske borde fokusera på. Vad tänker ni om det här?
Jag tycker att vi måste göra både och. Det är sant att vi måste skydda naturen, men det enligt det räcker inte. Vi har sett det. Vi tappar arter hela tiden, och några arter vanligen behöver också andra taktiker än bara naturskyddsområde.
Jag skulle nog hålla med på något plan. Alltså nu tror jag att det behövs någon sorts bevarande arbete. Och det ursäktar ju förstås inte någonting annat, men att så här, realistiskt så tror jag inte heller att djurparker står för en så stor liksom så här, ekonomisk, vad heter det, aktivitet, att det på något vis skulle kunna liksom, att man bara överför de resurserna någonstans, och att man skulle liksom tackla de här miljöproblemen, utan där krävs det kanske någonting mer och någonting större ändå. Men att sen med det här bevarande arbetet så finns det ju som sagt ändå ganska mycket problem, och på något vis samtidigt ett lite spännande studie som jag läste om. Alltså det finns något som, jag vet inte säkert vad de heter på svenska, något sånt här gyllene grodor som är jätte utrotningshotade då alltså, och som man har på några, vad heter det, djurparker. Men det går inte att återintroducera de här grodorna, för att de förstår inte varandra. De har, vad heter det, de har börjat kommunicera på andra sätt sinsemellan än med vad heter det, vilda. Det är sina vilda artfränder, och sen har de någon annan sorts mikrobiom då som kan skada de här, alltså mikroflora som kan skada de här, de här vilda artfränderna. Så tydligen så har man nu då börjat liksom att man ljudisolerar det så att de ska bara få höra sina de här vilda grodorna, så att de börjar kommunicera mer likt dem. Men jag tänker att det på något vis är liksom sådär ändå betecknade för vad som händer med djur i fångenskap. Alltså att det är inte en konstant som man bara håller och som på en Noas ark, och sen kan man släppa ut dem i det fria och sen är liksom allt frid och fröjd, utan att det händer någonting med de här djuren också under den tid som de är, eller framförallt under den tid som de är i fångenskap.
Mm. Det är nog sant, att återförning är aldrig lätt, och det beror om arten. Det kan vara hemskt svår och lite lättare i alla fall, och din exempel är någonting sånt att kan gå fel, men det finns speciellt med gråt. Det finns också många bra exempel. Och också det finns, vi har den Vicent eller Prevalski häst eller sånt som vi nu har i vild, men de var hela utrutad och de var kvar i djurgården. Så Men det är nog sant att det kan ta många, många år, massor av pengar att återföringsprojekten att lyckas.
Ja, har du, Sanna Hellström, andra så här exempel? Just tänkte fråga om det här med just artbevarande, att återinföra till naturen. Att finns det lyckade exempel på det här när det faktiskt har gått bra?
Ja, det finns nog några. Jag just sa det att Vicent och Prevalski häst, också den Gulden Lion Tamarin och många exempel, och också med gråtar, det finns många exempel. Jag kan inte faktiskt minns det arter, men det finns många. Förstås den mest uthotade alla gråtar i hela världen. Så det finns nog många. Också vi har den europeiska mink. Det har återföringsprojekt i Estonia, och det har lyckats.
Det där, jag var också här i kontakt med djurrättsexpert Birgitta Wahlberg vid Åbo Akademi. Och hon sa det här att hon tycker att djurparker borde bli mera som någon slags djurhem eller rehabiliteringscenter där alltså djuren får leva i lugn och ro och får liksom den vård och omsorg den behöver men att det inte skulle vara så mycket mänsklig kontakt där och att det inte skulle vara öppet för publik att komma dit. Vad tänker ni om det här förslaget?
Alltså jag tycker att det låter jättebra. Då skulle man ju liksom också kunna fokusera på de djur som de arter som behöver det mest. Men samtidigt så tänker jag att det finns någonting som också låter väldigt orealistiskt i det här. Eftersom som djurparker, alltså både historiskt förstås varifrån de kommer, men också idag, de fungerar som en sorts underhållningscenter. Alltså det kommer ju, djurparker har ju ett arv av att det har varit liksom samlingar av framförallt exotiska djur. Ofta har det också varit djur som kombineras med makt. Det har varit liksom förhärskare att uppvisa sin makt. Och sen har det då liksom funnits den här traditionen av freakshows och det här där man har visat upp både människor och djur. Och det finns någonting inom bemärkelse finns det liksom något arv av det här kvar och jag tror att det också är någonting sånt som lockar. Så jag tror liksom att det skulle vara jättebra som sagt om man skulle ha då de här centrarna som bara är till för artbevarande. Men då skulle finansieringsmodellen måste se helt annorlunda ut.
Ja, jag tänker detsamma att finansiering skulle vara annorlunda. Därför att förstås djurparken kan göra allt vi gör därför att vi också har den inkomsten. Och om vi inte haft den, det är ingenstans. Så det är ingen pengar som är någonstans och kunde använt annorlunda för annan sak. Men förstås det finns också det finns nog den bevarande organisationer som har för några djur exitu anhängning och de har den djur utan människor men de måste ha på så det har finansiering från annan håll och nu när vi tänker att hur mycket vi har finansiering för allt naturskydd just nu det tycks inte vara mera än mindre på nu för tillfället.
Ja, det kan vara alltså i praktiken lite svårt då att få den här verksamheten att gå runt om man inte får de här publikintäkterna är vad jag förstår här.
Och vi också vill ha den publiken därför att det är förstås en av vårt arbete är också att lära människor av naturen och djur.
Men där tänker jag att också ett av de stora problemen med djurparker kommer fram. För det som man lär sig i djurparker, jag tänker att förstås har här också skett förändringar. Men det är ju trots allt, man lär sig dels det att djur finns där till för någon sorts underhållning, för någon sorts förnöjelse. Man lär sig om specifikt djur i fångenskap. Man kanske kan lära sig lite där kring information. Men den information som man ger, ska vi säga så här kognitivt, i rena ord, är inte liksom det enda som man lär sig. Utan man ser ju att djuren beter sig på vissa sätt som inte är nödvändigtvis de allra arttypiskaste. Alltså att de jagar kanske inte alltid själva där eller ofta inte, särskilt om det är stora djur utan de blir matade där. De rör sig på förhållandevis små ytor. Man har dem ofta så att de är synliga, vad heter det, för besökarna även om de annars skulle hålla sig liksom utom synhåll. Så det man lär sig är på många sätt skulle jag säga djupt problematiskt. Och det här tycker jag att också visar på det här hur djurparker faktiskt i någon bemärkelse är en symbol för ett visst förhållningssätt som man har haft till eller har till djur, till natur, till det vilda. Där man på något vis liksom föreställer sig att en kontrast som tidigare kanske har varit just det vilda och det civiliserade och som nu ofta är liksom naturen och det mänskliga. Och sen kan vi ta in de här små ögonblicksbilderna som är de här djuren då, för att vi ska kunna studera dem och se dem. Och här finns någonting som är nästan, skulle jag säga, konsumistiskt i det här förhållningssättet. Alltså om man jämför det då till exempel med att gå ut någonstans i naturen och kanske få sig en skymt av djur, men där det också förutsätts att jag rör mig på vissa sätt i naturen, att jag försöker vara liksom, inte göra mycket väsen av mig, att jag försöker hålla, liksom, hålla mig dold, att jag vet var jag ska röra mig, att jag kan känna igen spår och sådant. Medan det att gå till en djurpark faktiskt handlar om att jag väljer att gå dit och jag väljer att, vad ska vi säga, skaffa mig den här upplevelsen.
Ja, det är någonting jag har hört för kanske någon 10 år sedan. Och så vi började faktiskt tänka att vad våra besökare faktiskt lär när de besöker Högholmen. Och vi har haft forskning där, och faktiskt det var inte alls så att vad vi tänkte att de lärde inte. Och vi ändrade det sätt vi berättar om många saker, och vi har förnyat den forskning och resultatet bättre. Så faktiskt vi har forskningsresultat om det vad våra besökare lär när de är där. Och det är också att vi kan också förstås hoppas att människor går ut i natur, men jag tycker att det är hemskt bra chans också att vi har besökare som kanske är inte så intresserad av naturskydd och biologi och allt vad är djurens situation i natur. Så vi har chans att berätta de som kanske inte hittar den information de själv. Så jag tycker att det är någonting vi kan göra. Och vi faktiskt har forskningsresultat, så inte bara vad jag tänker. Vi har forskat den.
Vad visar de resultaten då?
Det första resultatet var lite att de förstås de lär om djur och hurdant är någon djur. Men nu den sista, det är inte publicerat ännu, men jag kan skicka den när det är färdigt. Så nu det syns att de faktiskt lär om naturskydd och biologisk mångfald helt och vad hotar djuren. Och det nästa jag tycker är viktigt att vi skulle också vilja berätta människor vad de kan göra, hur kan de beverka i naturen och ändra den beteende av människor.
Jag tänkte kanske ändå lite på ett mer allmänt plan. Alltså jag tror absolut att man kan lära. Alltså man kan ju förstås ha information om just biologisk mångfald, om skyddsarbete som gör, om vilka delar av världen som djuren är från. En massa sådana saker. Men jag tänker att det också finns på något vis liksom lite av den här inställningen av att det här är en upplevelse som man hämtar. Alltså att man går dit för att man vill se det här. Som inte så mycket det här att man på något vis tar emot en upplevelse eller att man liksom någonting som är någonting särskilt som kanske visar sig någon gång, utan att det finns mer av det här liksom att man går dit för att man ska se de här djurerna. Och det tänker jag liksom att det finns en spänning i det här att djur är någonting som man på något vis, ja, att de finns där för att jag ska kunna gå specifikt och titta på dem. Och den tänker jag liksom att om man vill förändra någonting i förhållningssättet till djur så finns där den svårigheten.
Jag tänker dock ännu, B. Nording, du är ju ganska kritisk till djurparker, kommer det ju fram, men jag tänker ändå lite på det här som jag själv också upplevde som barn när man var i djurpark, att det var ju jättehäftigt och det var ju liksom, ja, jag älskar ju djur och älskar fortfarande, men liksom att man lär ju sig ändå kanske bry sig om de här djuren på något sätt om man får se dem. Eller tänker du så liksom att det är ju en annan sak att tänka jag se vilda djur på skärm och en helt annan sak att faktiskt få se att hej, de existerar och finns här. Så vad tänker du om det här att det är ju många barn idag också som inte kommer så mycket i kontakt med natur annars heller. Jag tänker på landsbruksdjur och sånt här. Så om man skulle ta bort till exempel djurparker också, så vad skulle gå förlorat då?
Jag driver inte någon enskild tes i det här. Alltså jag tänker liksom att det finns det är mångsidig problematik. Jag tänker att det är ett jättestort problem, men jag tänker att det också är ett väldigt stort problem av hur vår liksom omgivning ser ut. Alltså att det finns också någonting nästan paradoxalt i hur vi liksom fördriver det som är natur ur allt som är liksom, så att säga, mänskliga habitat, alltså städer, men också om man tänker att liksom, människor har stugor där det gärna får finnas viss natur, men helst inte annan natur, helst inte allt för mycket skarvar eller något sånt här. Så att det liksom, hela tiden finns den här att vi ska helst inte ha för mycket natur, men vi kan ha den kontrollerad i djurparker. För där kan vi liksom då på något vis teoretiskt lära oss om hur världen skulle kunna se ut, medan vår egen värld så inte ser ut så, och att vi hela tiden försöker minska liksom, på olika sätt alltså, den fauna som finns där eller den flora som finns där, för att man tänker liksom, att det finns skadedjur som vi ska göra oss av med eller någonting annat sånt här. Så jag tänker liksom, att, och det är ju förstås en mycket större problematik, det är ju inte liksom, djurparker som är ansvariga för det på något som helst sätt, men jag tänker liksom, att det är något som är bra att vara medveten om, att hur skulle också våra liksom, vår omgivning, våra livsmiljöer kunna se annorlunda ut för att både barn och vuxna skulle ha en bättre förståelse av det som är vår direkta naturmiljö. Alltså att inte heller bara liksom tänka på att men de här djuren som finns någonstans på savannen eller i regnskogar eller någonting sånt här, utan det som är liksom, ska vi säga, vår miljö också. Att helt enkelt liksom större förtrogenhet med det, inte bara genom att man går ut i naturen, utan att naturen finns hos oss.
Ja. Vill du, Sanna Hellström, kommentera det här? Eller
no, jag kan säga att vi har också möjlighet att berätta om vårt natur. Kanske en exempel är att vi har hemskt mycket, och ganska mycket, den valkoposkihanhi.
Ja, vitkindade.
Vitkindade, yes, som också har i Högholmen. Förstås, de är fria och de är i natur. Och fast det har varit problem med det ganska hatad djur, så det finns en chans, vi har berättat att hur vi kan leva med den, vad de berättar oss, men deras modersmål eller någonting. Och så jag tycker att det finns nog bra chans att berätta också om djuren runt i vårt natur och vårt liten ö, och också berätta om djuren som är vanligen hatad. Vi kan lite försöka att förändra människans känsla mot dem.
Mm. Sen tänker jag på ett så här aktuellt fall från i höstas, är ju det här Ähtäri eller då Ätseri Zoo som ju hamnade i ekonomisk kris och gick i konkurs, så många av djuren där har ju behövt så flytta till andra djurparker, och där tänker jag bara just det här med systemet med djurparker, att vems ansvar är det sen att få se till eller liksom att se till att de här djuren får ett fortsatt bra liv om det är så att en djurpark av någon anledning inte kan fortsätta? Sanna Hellström, kanske det är du som jag i första hand vänder mig här till?
Ja, vi har en nätverk av djurparken i Europa och världen. Vi har en organisation, EASA, Europeiska djurparkföreningen. Och så vi har hemskt mycket samarbete, och så förstås vi samarbetar vi finska djurparker, men också med helt Europa, och det var just, och situationen i Ukraina, så har många europeiska djurparker hjälpt. Förstås det, situationen är annorlunda än Ähtäri och kanske hemskt, men så hjälper det nätverket, och de arter som har den projekt och den bevarande program, de har också koordinator som bestämmer att vart ska var och en djur gå, vilken ställe är bra för den och vilken ställe har förhållanden för individa djuren.
Jag tänker, vad händer då om man inte hittar någon som vill ta emot de här djuren? Eller någon viss slags djur eller så här, vad händer då?
Det är nog den bestämmande ställe de har dem. Jag kan inte ge svar för den, men åtminstone i djurparksnätverk, det finns nog många ställen.
Så det finns inte, liksom, det som jag kanske undrar mest, att finns det en risk att de här djuren avlivas ifall det är så att de inte hittar något hem?
No, faktiskt, det är möjligt för någon. Jag vet inte vad har hänt i alla ställen i Ukraina. Inte vet jag var och en situation, men det finns nog djurparker där som måste stängas för kriget. Och inte vet jag att om varje djur hittar en ny ställe.
Sen är det väl inte heller bara när djurparker stängs, utan det föds ju nog mera djur än man kan hålla på djurparkerna kvar, och som kan mer än som kan omplaceras också. Så någonting händer det ju med de här djuren, och visst finns det ju djur som avlivas också eller som används som föda åt andra djur till exempel.
Ja, det är nog sant. Och inte kanske så mycket om den föds så mycket, men djuren också lever längre liv i djurparken, i natur. Det dödas så mycket mer djuren i natur än i djurparken.
Ja, på tal om det här bara med att avliva djur och så här, så läste jag just att i Sverige så har ju till exempel Kolmårdens djurpark avliva också friska utrotningshotade, till exempel antiloper, för att de inte gick ihop med flocken eller saknade en plats i den här flocken. Så hur ser ni på det här? Jag vet inte hur det är här i Finland. Jag har ju förstått att det inte är riktigt lika lagligt okej att avliva friska djur på djurparker här. Men hur ser ni på det här med att friska djur avlivas av just sådana här orsaker? Tycker ni att det är försvarbart?
Jag tycker att det är. Därför att om vi tänker att hur djuren lever i natur, det dödar mycket mer och inte så många. Den unga lever att vara vuxen och sånt. Så om vi vill ha den friska population av djuren i djurparken, så måste det vara, det kan inte vara bara att det finns den gammalt djur som lever så långt som möjligt. Inte det liksom hemskt vanlig, jag skulle säga, men det är nog sant att population i djurparken är inte samma som i natur om ingenting är gjort för den.
Jag tänker väl att här kommer liksom också ett av de stora problemen med djurparker fram. Alltså att det är sånt som krävs och vad heter det? De här djuren blir ju förstås mest en sorts företrädande för arter. Åtminstone i den här liksom allmänna bemärkelsen av vad det är man har i djurparker, så är det arter man har i djurparker. Sen konkret i verksamheten så kan de ju förstås vara individer på olika sätt och de kan ges namn och sådär. Men att det är liksom det som krävs för systemet, som, så att säga. Och där blir ju igen den här liksom stora frågan att är det här någonting som på något vis rättfärdigar, alltså djur som först lever i fångenskap och sen avlivas de av någon orsak för att de inte passar in i flocken eller för att det finns för många av just den arten eller någonting annat, eller för att de inte har liksom optimala gener som man har liksom ansett då att lämpa sig för vidare av, eller att de blir för gamla eller någonting sånt här. Så jag tänker nog att det är ett stort problem.
Och hur är det, Sanna Hellström, är det alltså också i Finland så att man gör så här?
Nog har vi situationen där vi har den för stor flock eller för gammal djur eller någonting. Du kanske sa det att om det är lagligt och inte faktiskt det är lagligt, inte det olagligt.
Ja.
Vi tänker våra individer, djur och deras välfärd. Men det är nog samma sak sant, att vårt arbete är artbevarande. Så om vi inte har den friska population av djur, så finns det ingen mening att ha djurpark kvar.
Vår tid börjar så småningom att ta slut, men jag tänkte att kanske vi hinner ännu tänka på det här med arter och djurarter på våra djurparker. För en annan sak som jag tänkte på var det här att behöver vi här i Finland ha exotiska djurarter på våra djurparker, eller borde vi koncentrera oss på sådana arter som också då annars finns så att säga i våra levnadsförhållanden? Hur ser ni på det här?
Jag tänker att det absolut ska vara befogat att inte ha exotiska djur här. Jag tänker också att jag menar, man skulle ju kunna tänka sig att djurparker snarare än att man hämtar liksom djur någon annanstans ifrån, skulle man kunna liksom då ta hand om djur som till exempel natur, vad heter det, de djur som finns här i vår natur som skadas till exempel, att man skulle ta hand om dem eller någonting i den här stilen. Men att det är ju klart, det är ju inte alltid optimalt heller för djuren att det finns den där publiken. De kan störas av det, och det syntes ju under pandemin när många djur i djurparken mådde ganska mycket bättre och sådant. Så det är inte någon enkel liksom ekvation att man byter ut någon del av det, så har man liksom kvar djurparker på något vis, utan att det finns många, många svårigheter att komma över i så fall.
Sanna Hellström, har du ännu en sista kommentar till det?
Jag kan säga att jag tycker att vi kan ha exotiska djur, men liksom jag sa det, att i Högholmen de är sånt som passar på klimat här. Så inte vill vi ha sånt som skulle liksom vara inne mest av åren och sånt. Och kanske också minnas att vi har också den vilddjurs sjukhus, så vi har någon tusentals vilddjur där i sjukhus, och där målet är att de går tillbaka till natur.
Yes, bra. Hej, tack så mycket till er som har lyssnat, och tack till Sanna Hellström, vd för Högholmens djurpark, och tack också till B. Nordling, filosof som har skrivit mycket om djurrätt och etik. Det här var tyvärr allt som vi hann under det här slaget, men tack till er.
Tack.
Tack.